Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hallå kära lyssnare och välkomna till mina värsta gig. Idag så ska vi än en gång få träffa en person som har varit med länge inom den svenska stand-up-scenen, nämligen Lena Frisk. Hon debuterade redan 1990 och sen var hon även med och startade upp stand-up-scenen i Malmö och driver idag Malmö Comedy Club som alla bör besöka. Men även hon har gjort lite dåliga gig och de ska vi få höra om idag. Men först och främst ska vi ju självklart höra vad Lena har på sin taco.
På min taco har jag absolut rödlök.
Rödlök?
Ja.
Det är det viktigaste.
Ja, alltså det är inte det enda jag har. Det hade ju inte varit en taco då. Men rödlök är så viktigt.
Jag håller med dig så mycket eller
hur?
På det.
Eller hur? Och jag kan inte tycka att rödlök är liksom den enda mat man behöver. Eller, nej, det är ju helt fel. Men
luktar
det enda krydda
egentligen?
Det är ingen som har kysst mig på länge. Så det är bara... Nej, men alltså, man har ju såklart någon slags kött. Mm. Typ någon slags blandfärs, tror jag. Det ska vara lite fett. Jag tycker om fett. Jag tycker överhuvudtaget om fett.
Mm.
Det ska gärna vara kött och fett.
Ja.
Tycker jag.
Kött, fett, rödlök. Ja.
Ja, alltså lite där kan man säga färdigt. Men
frågan, rödlöken, vad säger du om den råkar vara picklad?
Nej. Nej, inte förstå. Det ska vara rått. Den ska vara picklad. Nu är jag äter inte socker, jag tål inte det.
Nej, okay.
Så att jag kan inte ha picklat, men jag tycker inte det är gott heller. Jag tycker det är därför stöd. Det är samma med hamburgare, de ska ha jäkla picklad rödlök bort. Ugh,
jag tycker det är själv så gott.
Du gör det, men det är för att du är lite sån sugar addict någonstans längst inne. Sen måste man ju ha guacamole såklart. Det är ju också viktigt. Och sen så tycker jag om när man har så här jalapenos. Mm. Sådana grön, lite mildare, inte för stark.
De som man kan köpa färdiga som är...
Gröna, runda, små saker. Nu ska vi se, vad har jag med? Ost!
Ost.
Annars blir det för lite fett.
Ja, så. Mycket ost.
Mycket ost, lite för mycket ost. Det är så att man skäms lite när man lägger upp med skeden. Sen har ju inte jag, nej, nu kommer det konstigaste med min taco. Min allra konstigaste del i taco är att jag inte har något skal. Så att, men egentligen kan man inte säga att det är en taco. Men det är en taco, för det har allting. För att jag tål ju inte mjölet och det, va?
Och
jag är inte glutenallergisk heller. Utan jag har något annat jävligt komplicerat som vi inte behöver gå in på. Men så att jag har liksom inget skal, va? Men jag låtsas som att jag har det. Så att jag lägger allting bara på en. Så jag går gärna och äter taco. Alltså jag älskar taco. Utan taco skal. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Lena Frisk! Ja!
Hej! Hej och välkommen, säger jag till podcasten Mina Värsta Gig.
Ja.
Hur, kanske.
Ja, jag är lite rädd.
Vi sitter ju faktiskt på ett hotellrum här i Stockholm, inte alls långt ifrån Norra Brunn.
Nej, precis.
Där enligt internet så sägs det att du debuterade 1994.
Ja.
Stämmer allt detta
än så länge? Det stämmer faktiskt. Jag hade gjort gig i Malmö sedan 1990.
Okay.
Jag vet inte om du var född då.
Nej, det var jag faktiskt inte.
Men det var den perioden jag var lyckligast som komiker, mellan 90 och 94. För då trodde jag nämligen att jag var jättebra.
Oh, nej.
Sen så kom jag upp och debuterade på Norra Brunn och fick chansen. Och då insåg jag, helvete, jag är ju askass. Och det var ju lite jobbigt.
Men det här är jätteintressant, för då gjorde du alltså inte din debut 94, utan debuten på Norra Brunn.
Nej, 94. Alltså,
men då vill vi ta oss tillbaka till 1990 då.
Ja, alltså 1990 gick jag en kurs på Arbetsförmedlingen, för jag var ju musikalartist och dansare. Jag har jobbat som dansare, men jag var ju liksom en sån här tjej som inte kunde hålla flappen, utan jag skojade hela tiden med folk, och det har jag gjort när jag var liten. Och så att någonstans så passade mig jävligt dåligt att jobba i musikalbranschen. För det kan vara väldigt roligt där, men det är också lite dålig självdistans.
Ja, men det kan jag nog känna.
Och jag trivdes inte riktigt heller med så här dansar som var väldigt djupa. Och så. Jag ville bara liksom bli ännu tramsigare då.
Mm.
Så att någonstans så, för jag har dansat ända sedan jag var 4, så att det var liksom en sån grej jag hade med mig. Men jag älskar att dansa själv, men man får göra så jävla usla grejer när man är dansare professionellt. Man får komma in fnissandes från höger och liksom ha någon tyllgrej och guldskor, och man bara känner, vad fan håller jag på med? Och hora har jag varit jättemånga gånger. Hora och prostituerade.
Alltså
i olika
du spelat
typer.
Det då?
Jag har spelat i föreställningar. Det är ju liksom vad man får tilldela till sig, musikaler och revyer och sådär. Så att någonstans så kände jag liksom att min inre komiker väntade liksom för att komma ut. Och då hade Arbetsförmedlingen en kurs som på den tiden, alltså vi pratade 1990, som hette Ta fram dina resurser.
Så det var inte en renodlad comedy-kurs? Det var bara så här, vad den du kan.
Det gick ut på att man skulle kunna göra en egen föreställning. Och det är så roligt, för att nu är ju Arbetsförmedlingen så mycket tuffare. Det här var ju liksom för just kulturpersoner.
Mm.
Eller folk inom kultur och nöje. Alltså hade det varit nu hade ju kursen hetat Inse dina begränsningar. För det är liksom mycket tuffare på Arbetsförmedlingen. Men de hade en programförmedling av artister. Kan du fatta? Arbetsförmedlingen förmedlade artister.
De var liksom ett produktionsbolag.
Ja,
liksom,
precis.
Man inte kan se detta.
Nej,
idag
det kan
sig.
Man absolut inte. Och det var, kunde man ju knappt det heller. Det blev väldigt konstigt.
Är Roa egentligen bara Arbetsförmedlingen?
Ja, precis. Men i alla fall, då gick jag en kurs, och då var det bara så givet att om jag ska göra en föreställning, då skulle det vara stand-up. För jag hade ju älskat humor. Jag tittar ju bara på humor i princip. Och just så att jag ville göra stand-up. Och då gjorde jag en föreställning. Men då fick jag ju hjälp av en regissör. En teater. Så hon kunde ju ingenting om stand-up. Och jag var ju liksom inte helt säker heller. Så att jag gjorde en föreställning. Och de tyckte den blev jättebra. Jag fick jobb direkt när kursen var slut.
Men var det stand-up du gjorde då?
Ja, det trodde ju jag då, va?
Alltså vad gjorde du då?
Ja, men jag gjorde ju stand-up, men det var ju inte så många skämt, utan var rätt mycket improviserat. Och sen så hade jag med en liten låt och sådär också. Mm. Så det var en rolig monolog, kan man säga.
Mm.
Och så hade jag gig.
Ja.
Jag hade gig, och det gick bra. Och folk frågade så här, men stand-up, är inte det svårt? Jag bara, nej.
Nej.
Det är lätt. Alltså det är så lätt. Alltså jag var så kaxig. Och sen så fick jag då chansen att komma upp till Norra Brunn 94, och då såg jag ju alla de andra och bara, fuck. Jag har ju inga, alltså de har ju förberett sig, det är ju fusk. Ja, de hade ju skrivna skämt och grejer. Jag var helt galen, jag hade 20 minuter första gången jag var på Norra Brunn.
Okay.
Och så där rookies och sånt.
Men hade de inte sett det? Hade de sett dig innan liksom, så de visste vad
nej,
som komma
skall? Nej, alltså Bette Gålberg som då var som höll i alltihopa där, han hade väl hört talas om mig, tror jag. För att de det var inte så jättemånga.
Det finns en komiker nere.
Ja, och jag körde lite på klubbar där också. Då var det ju visserligen att jag körde, men då var jag fortfarande ganska liksom upp i mig själv, så jag kanske inte riktigt la märke till hur de andra jobbade riktigt. Men alltså, jag var ju kaxig och rolig spontant, men jag hade liksom inte det här förarbetet. Och då insåg jag att fasen, det här är inte tillräckligt bra. Då blev jag skraj. Mm. Och första kvällen så, jag hade 4 kvällar i rad.
Åh, herregud.
20 minuter, 4 kvällar i rad. Det skulle ju aldrig hända nu.
Du skulle gå upp först då eller avsluta?
Nej. Nej, alltså jag...
För jag tänkte så här, så kommer dit, ser de andra kör, bara jag ska upp snart. Liksom.
Ja, det var kanske någon för mig, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag var så nervös.
Fy.
Så att det enda jag minns var att jag blev väldigt kaxig och att jag första kvällen också tog upp en kille i publiken. För jag pratade väldigt löst med publiken. Så tog jag upp en kille som jag tyckte skulle stå och massera mig på axlarna medan jag körde lite stand-up. Alltså det var helt crazy. Och det gick ganska bra. Alltså första kvällen var faktiskt den absolut bästa kvällen.
Är det sant?
Sen andra kvällen gick det lite sämre. Tredje kvällen ännu lite sämre. Och fjärde kvällen riktigt dåligt. Och det var bara självförtroendet. Men jag att du, försvann
att du,
helt.
Att, men det försvann ja. Liksom. Jag tänkte alltså att du blev mer självsäker på vad du gjorde.
Nej, nej, nej. Jag blev så osäker. Så från den här känslan att jag visste vad jag höll på, att det var lätt och så allt där, så var jag ett nervvrak.
Men vad sa de andra då?
Ja, alltså de andra där? Var väl...
Vilka var det som körde då? Är det några?
Jag minns bara att Adde var där vid något tillfälle. Och jag minns inga andra. Jag minns överhuvudtaget. Alltså, jag har förträngt min hjärna och bara stängde av. Ja. Och jag tror kanske inte det var så katastrofalt som jag minns det som. Men det var inte bra. Det kan man nog enas om. Det var inte bra och det höll inte. Och då tog det jättelång tid för mig att komma tillbaka. Liksom, och förstå hur jag skulle göra och lite sånt där. Men sen så tog det några år och sen så kom jag igång. Så att,
ja, men vad gjorde du då? Alltså liksom, så åkte du bara ner? Och liksom,
nej, men jag gick bland annat en kurs för Babben och Claes Malmberg. Mm. Så kul. Och Claes var jätterolig. Babben var jättestrukturerad och hade koll på det är väldigt viktigt att ni... Så här, och Claes var helt så här... Ah, man går upp lite och så... Du vet, så här, och han var ju liksom en mästare på improvisation. Mm. Och eftersom jag gillade just den biten, det var ju det var min styrka. Mm. Så fick jag väldigt bra feeling för honom och han hjälpte mig också en del. Så att det var bra för mig. Och Babben också, Babben var fantastisk. Så att alltså utan henne hade det inte blivit någon kurs.
Men du blev lite mer skapt där då?
Ja, och då liksom, fattade jag lite mer hur man skulle göra så att jag kunde skriva skämt och så. Men fortfarande så att min grej är ju fortfarande improvisationen och... att snacka med publiken, det tycker jag är det roligaste fortfarande.
Ja, men för det men jag tänker är ju att det borde, även om man kan säga att du, ja, men du höll på med inte något annat, men du gjorde ju en alternativ stand-up kan man ju säga jämfört med hur det såg ut i Stockholm om man ska
jo,
säga.
Ja.
Men det måste ju ändå alltså det måste ju ha gett så jäkla mycket för att många kan tänka mig från start blir stöpta i mallen.
Mm.
Och du liksom
jag kom från ett annat håll.
Jag kom från ett annat håll och just det här att du fick liksom lära dig improvisera på scen från start istället för att gå upp och ha dina minuter som du skulle göra.
Ja, precis. Jag stod ju inte tummade på ett färdigskrivet manus som jag memorerade.
Nej, men
utan det var ju mer att jag får se vad jag får feeling för. Men det var ju alldeles för läskigt att göra så. Mm. Så att nu kanske jag skulle kunna göra det, men det var ju helt idiotiskt att göra så.
Men sen kan man väl säga att du startade Malmö-scenen.
Det var ju, ja precis, och det var också lite så här, kom från ingenstans var Adde frågade mig, jag ska inte ha en klubb i Malmö, ja kanske ska jag göra så här. Och detta var ju då 99 och så blev jag intervjuad i tidningen och då så råkade jag bara säga att jag tänker starta en klubb och de bara, jaha, när då? Den ska jag starta i vinter, hör jag mig själv säga, bara, det var så här, nu säger jag det. Och då var det ju bara att göra det. Och då startade jag Mac 2000.
Vad skönt ändå. Alltså, du råkade tvinga dig själv på något sätt. Jag
fick jättemycket uppmärksamhet. Och det gick jättebra. Jag var ju väldigt noga med det. Då hade jag ju varit runt på mycket klubbar. Runt hela Sverige. Rest runt överallt. Och upplevt riktigt dåliga klubbar. Och sett problematiken. Liksom, vad man måste göra. Och då bestämde jag mig för hur jag skulle göra Mac. Och det var ju väldigt tydligt med från början hur det skulle vara. Att det skulle vara bra förutsättningar för komikerna. Mm. Alltså det skulle vara roligt för komikerna att komma dit. Och inte man skulle känna sig liksom ångest. För mycket ångest. Det har man redan. Så att jag var väldigt tydlig. Och sen kom det då i början en massa folk. Jag hade bokat in komiker som skulle vara inte så kända men ändå liksom på gång som jag hade sett, som jag hade koll på. Och det var ju Johan Glans till exempel. Och det var alla de här liksom nya som inte var kända än. Som nu är jätteetablerade. Öss, Thomas Järvheden, Lasse Nilsson, Måns Möller.
Ja, för de började där omkring. Liksom.
Ja, jag visste. Det var alla de som ändå var ganska nya då. Eller inte så kända. De hade ju hållit på ett tag. Men så de var jättebra.
Mm.
Men folk hade liksom inte riktigt koll på dem. Och det fanns bara stora scener i Malmö. Det fanns en stor scen. Och de hade liksom Thomas Pettersson 7 dagar i veckan. Och då så kom det upp andra som sa, jag vill gärna gå lite grann en kurs. Eller inte en kurs, utan jag vill gärna köra lite 5 minuter. Jag har gått en kurs. Får jag testa? Så bara, ja visst. Och så lät jag dem göra det. Och så kom jag på att han kanske inte håller helt och hållet. Så att då började jag hålla mina så att säga, kurser. Var det inte alls i början. Men jag drog hem dem till köket. Och
Ja, men så det var liksom starten att du, det var liksom för att göra, inte bara, men liksom klubben skulle få fler bra komiker. Mm. Man säga. Så började du ha kurser. Mm. För det har vi än idag. Liksom,
ja, och det har ju blivit liksom Max grej liksom också. Att jag vill verkligen liksom hjälpa till. Framför allt de roliga tjejer som kommer in. Att de liksom pallar vara kvar. Liksom, så att de inte försvinner på vägen. Men ja, det var så det började med Mac. Så det, var, det är väldigt många som har börjat på Mac.
Ja, men det är det ju verkligen. Du, jag tänker så här att vi... Jag har ju några standardfrågor här i podden. Fyra stycken som handlar, som kommer definiera dig som människa.
Oh, hell.
Eller kanske mest om stand-up-människa.
Okay.
Så då är frågan, hur hanterar du misslyckanden?
Alltså jag hanterar misslyckanden rätt dåligt, tror jag. Jag mår skitdåligt. Verkligen. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Men jag skäms, tror jag.
Men är det någonting du har blivit bättre med på året?
Ja, alltså, sen är det ju faktiskt så att ofta nu för tiden så är det ju inte mitt eget fel faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Utan det är ofta att det är dåliga förhållanden. Och då kan man kanske skita i skämmas, för då känner man så här, men det fanns inte en chans i helvete att jag skulle kunna lyckas här. Och då kan man ju bli lite irriterad. Men man, på något vis mår man ju ändå dåligt. Alltså hela den där känslan, jag tror att det är så här, att det kommer långt inifrån, att här står jag och ska underhålla er, och ni vill inte alls bli underhållna, ni skrattar inte, ni har inte, ni vill absolut inte se mig, och då blir den här skamkänslan. Ja, men på något vis blir man väl ändå bättre på det.
Jo, men om man jämför liksom från de här då första gångerna du körde på Norra Brunn och det gick sämre och sämre, och hur liksom man hanterade en sån grej jämfört med när det går lite sämre idag och det inte är förhållandenas fel.
Ja, alltså om jag har misslyckats för att jag har gjort något själv, då blir jag ju arg på mig själv. Och liksom, men det är ju väl, alltså nu är jag så pass rutinerad, så att det är ju ganska sällan jag gör så grova fel så att, att liksom publiken märker det jättemycket. Jag märker det, jag blir sur på mig själv. Jag är ju inte nöjd ett dugg då. Men jag kanske inte trasslar till det så mycket så att inte det ändå, folk kanske ändå skulle beskriva det som att det blir kul och sådär. Man har ju högre och högre krav på sig själv hela tiden. Så att man vill ju hela tiden jämföra sig med de där topp 10 som man har gjort. Liksom. Man är så fruktansvärt nöjd så att man nästan blir odräglig.
Vi går vidare till fråga nummer 2.
Ja.
Har du någonsin funderat på att sluta?
Oj, vad svårt. Ja, i början hade jag nog några perioder där jag tänkte, vad i hela friden håller jag på med det här med för? Det var innan det började lossna riktigt. Och då, för då hade jag liksom det väldigt kämpigt på, alltså allt jag gjorde i Malmö eller i Skåne eller i södra Sverige, där jag giggade väldigt mycket, gick jättebra. Och så fort jag åkte upp till Stockholm så blev jag för nervös. Och då gick det dåligt. Så allting handlade om självförtroende. Allting handlade bara om att jag gjorde något annat helt enkelt. Det var ju inte det liksom, man skulle kunna förklara det, men Stockholm är lite konstigt. Bara, nej, det är de inte.
Det var du själv som förändrades jag,
någonting förändrades. Och där under den perioden kan jag nog säga att jag nog många gånger tänkte, kan jag inte göra något lättare? Typ hjärnkirurg eller någonting som man bara kan studera och lära sig och veta exakt hur man ska göra. Ja. Så det finns en instruktionsbok. Men sen så blev ju, dels så släppte faktiskt väldigt mycket när jag fick min dotter.
När var det då?
98. 98, ja. Och då hade jag ändå haft det bättre. Alltså 96 började liksom rulla på lite bättre, det började gå lite bättre. Men då var det verkligen så att när jag fick henne så var det precis som att men nu har jag gjort det viktigaste man kan göra i livet. Det låter som en så jävla klyscha, men det är ju precis så.
Ja, det är en klyscha, är oftast en klyscha för att den är sant.
Ja. Om man känner så här att om jag är liksom, nu är jag mamma och nu har jag henne och liksom gör så här, då är inte liksom det här livet död längre. Jag gör det här för att jag vill. Och också så upptäckte jag också att jag älskar ju underhållningsbiten i detta. Jag är ju en underhållare. Det är nog inte många, alla, eller inte alla komiker skulle kalla sig det. Fast det är ju det vi är. Men jag tycker verkligen om den sidan av stand-upen, att liksom verkligen göra det för publiken. Och det har blivit mer och mer ju mer jag håller på. I början var det väldigt mycket att jag skulle få någonting. De skulle skratta åt mig, de skulle tala om att jag var rolig. Jag skulle bli, mitt ego behövde gödas för att jag hade svag självkänsla. Ja, men lite så tror jag vi är. Alla harvar i det skitet. Va? Att man, ja, men jag fick inte bekräftelse när jag var liten. Bla, 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 liksom. Men ju mer man liksom klarar av det, och jag började rätt tidigt, jag hade väldigt mycket gig. Så jag var inte så, alltså jag var mycket ute på klubbar, men sen efter jag hade gjort TV, jag gjorde rätt mycket TV för länge sen då, och sen så fick jag jättemycket gig, och då började jag liksom känna att alltså jag orkar inte vara ute på klubbarna. Så då la jag ner klubbarna. Mm. Så att det är ju jättemånga som inte har en aning om vem jag är längre. Mm. För att jag är inte ute på klubbar runt om. Så att den nya generationen har väldigt liten koll.
Men när var det här? När slår du ner med det?
Alltså 2005 tror jag nog det tog mer eller mindre slut. Och det är ju ganska länge sedan nu. Så att jag har inte varit ute på klubbarna på jättemånga år.
Så men säger du nej om någon vill boka det?
Nej, nej, absolut inte. Men jag har gått runt på gratisklubbar och sådär. För att jag orkar inte det. Jag jobbar för mycket. Mm. Plus att jag då har familj och lite sådär. Va? Och sen har jag liksom andra grejer som jag också gör lite utanför som är annat. Så att, ja men just det här att vara runt så mycket, det tog lite, det tog liksom lite för mycket tid. Och lite sådär. Så
Nästa fråga. Ja. Det är värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig.
Alltså jag har ju, fast det är också kopplat till ett gig.
Inte behöver koppla till att ett gig gick dåligt.
Nej, men jag har fått springa av scenen. Inte av scenen, men jag fick springa till min bil en gång för att det var en kille som skulle slå på mig.
Är det sant?
Ja, alltså han blev så provocerad av vad jag hade sagt. Och det var inte sådär jätteriktat till honom, men han...
Vad sa du?
Nej, men jag minns faktiskt inte. Alltså jag kan vara ganska dissig på scenen, men liksom, jag gör ju det alltid med glimten i ögat. Jag är ju inte någon farlig komiker så. Mm. Men jag kan ju, och just därför, jag är glad och positiv så här. Mm. Och så, boom, och så slänger jag ut. Och det kunde han, någonting gjorde att han tände till. Jag tror faktiskt att han hade tagit någonting. Mm. Jag tror att, och det var inte alkohol, det var något annat.
Mm. Men vart var detta?
Detta var uppe, vad var det? Det var någonstans mellan Sverige, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var. Men jag kommer ihåg att jag fick springa till bilen och han skulle efter mig. Alltså.
Men varför var det ingen där som kunde hjälpa, ingen som såg detta?
Nej, det var ingen som såg det. Och för han kom fram och konfronterade mig och fan och jävla, jag kommer inte ihåg vad det var för dialekt, men jävla stil du ska fan inte komma här och säga någonting. Du vet, och jag bara men det var ju ett skämt och så, och han blev mer och mer arg och sen så liksom så kände jag så här, jag gick jackan och bara började gå ut. Mm. Och då ser jag att han är på väg efter mig. Så börjar jag springa och börjar han springa.
Nej men vad fan?
Och då kände jag så här, alltså jag hoppar in i bilen och då, jag var ju ganska snabb för jag hade ju bra kondition. Då kom jag så här, yes, tack för dansen, tack för den. Så att, och han var ju liksom inte helt sådär, så att han kunde inte springa så fort. Så att jag sprang ifrån honom och hoppade in i bilen och stack. Men sen blev det liksom inte läge, jag polisanmälde det inte och jag sa inte det till klubbägaren, det var liksom ingenting sånt.
Men fy vad otäckt, det där får ju inte hända.
Nej, och det är ju någonting som kanske förvånansvärt att det hände mig, tycker jag, för att jag är inte så hård.
Du är ingen provokatör.
Nej,
på
det är jag ju inte, va? Så att det var lite sådär, ja, men det var kanske därför, för att jag såg så glad och trevlig ut och så plötsligt så sa jag väldigt hårda, tuffa saker då, va? Så han liksom inte riktigt kunde ta. Men det handlade nog mer om honom än vad det handlade om vad jag sa.
Du förändrade, det var inget som påverkade dig efterhand så mycket, eller?
Nej, det gjorde det nog inte, men det är klart att nog tänkte jag mig för lite grann och att jag blev kanske ännu mer receptiv för vem jag pratar med eller vem jag slänger ut grejer till. Mm. Så att det blir ju mer och mer tydligt. Nu är jag väldigt noga med vem jag pratar med faktiskt. Mm. Inte för att jag är rädd för att jag ska få stryk. Eller det kanske ligger. Jag vet inte. Men det är ju liksom framförallt för att jag vill underhålla folk. Jag hatar när folk... Liksom, det är ju därför jag är där. Jag vill att de ska ha kul. Liksom. Mm. Så att det blir väldigt tråkigt om de... Eftersom jag tjafsar mycket med publiken så är det ju viktigt för mig att de vill vara med och leka. Mm. Okej, nu leker vi ett utsvin. Är det okej? Liksom? och sådär. Och folk brukar ju alltid vilja vara med på det. Men det händer några få gånger att de faktiskt inte ville det. Mm. Och då blir jag faktiskt ledsen. Mm. Då känner
vad
jag
gör ni här? Fas.
Ja, nej, men alltså, om de kommer fram efteråt och är, liksom, det har bara hänt några få gånger, men det har ju hänt att någon tyckte sådär, det var faktiskt liksom ett övertramp att du pratade så här, förlåt, jag missuppfattade dig. Jag trodde att du och jag var liksom, att vi lekte, att du var okej med dig. Men det var det inte, det var mitt fel, jag ber om ursäkt liksom. Men jag ber ju inte om ursäkt om skämt som jag står för, utan det är mer om jag har lyckats såra någon på något sätt som där jag har dissat någon jävligt taskigt.
Liksom, ja, men för det kan det väl bli
gjort de 150 år gamla. Och du vet sådär, det gör jag ju ibland.
Ja, för det kan jag tänka mig, det blir också när man liksom blir väldigt mycket improviserat på scenen. Mm. Då kan det ibland komma.
Ja, liksom, hjärnan är ju alltså man är ju lite störd.
Ja.
Så att man vill ju också dra på lite grann.
Ja, ja,
man är ju så nära gräns och över gräns och runt gräns hela tiden.
Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om, ja, är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Åh, herregud, det vill man inte berätta. Vill du veta det? Min sämsta egenskap som människa.
Allt det här bygger upp så att vi ska förstå varför det har dåliga gig.
Jaha, jag förstår.
Jag vet inte faktiskt, jag tycker bara det är intressant.
Nej, men alltså, ja, men jag... Alltså jag har ju massa dåliga sidor, så det är inte så att jag kan inte komma på något dåligt. Det är inte så. Utan jag bara tänker, vad är min absolut sämsta sida? Jag har jättedåligt tålamod. Mm-hmm. Jag blir ganska... Jag tycker om att göra nya saker. Och det är ju lite komiskt när jag har haft makt då i 20 år och gör samma sak. Men jag försöker hela tiden göra nya grejer ändå. Mm. Liksom. Men jag kan bli irriterad på folk när det går för långsamt.
Hur går det då när man har kurs för nya komiker som är livrädda?
Det är ju lite konstigt, för just när jag håller kurs och med barn, ja, då funkar det. Då kan jag har jag hur mycket tålamod som helst. Och jag liksom älskar att vara pedagog, för jag har liksom undervisat i dans hela liksom också när jag var yngre. Så att jag har liksom den här pedagogiska sidan, då funkar det plötsligt när jag har en elev. Mm. Men om det är typ en man eller typ en liksom människor på stan som jag inte känner eller något sånt där, eller någon så här långsamma människor, det är faktiskt en väldigt dålig sida, för jag behöver vara med folk som är lite långsamma, för jag är alldeles för snabb själv.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a
smile. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, 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 kära Lena Frisk. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen.
Ja.
Var börjar vi?
Var fan ska vi börja? Alltså i början så tog man ju gig som man inte skulle ta. Det var ju helt klart.
Så är det.
Alltså, ja, och man lär sig ju liksom att tacka nej. Jag, till exempel så tackade jag en gång när det var ett läkarhus som skulle invigas. Och de ville ha... då var jag ju liksom... nästan ståuppkomiker på det. Alltså jag jobbade som komiker, men de ville att jag skulle spela den nya psykologen. Så jag skulle komma in som den nya psykologen. Och idag så skulle jag säga, jättebra idé, det gör vi inte. Tack men nej tack. Men då så var det också så här, hur mycket pengar sa du att jag skulle få? Och så, det var liksom,
de som jobbar där skulle inte veta.
Nej, det skulle vara hemligt. Ja. Jag skulle komma dit och det var bara liksom en middag. Så att jag skulle inte stå på scenen eller så. Utan jag skulle bara plötsligt resa mig upp under middagen och presentera mig som den nya psykologen. Och, det, och, det, och det var en ögonläkare som var ny och en psykolog, och psykologen kunde inte komma, så de tyckte det var en jätterolig idé. Ja, det och det är ju lite kul också när man tänker efter, va?
Det är roligt i teori.
Ja, det är roligt i teori. Och grejen var så här att, att det var jag hade då klätt ut mig lite grann. Det var ingen som visste vem jag var helt okänd. Ja, typ lite som nu. Och fast det var verkligen ingen som visste vem jag var. Och så hade jag så här, lite hysteriskt fixat hår så att det var lite så där, stod lite konstigt. Inte överdrivet, det skulle ändå se ut som en vanlig människa. Men det skulle ändå vara någon slags parodi på någon slags figur som var lite konstig. Och så hade jag läppstift på tänderna, kom jag ihåg. Och så, där. Och så satt jag där och så, ja, kling, 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 så var det min tur. Eller någon då, han som jobbade där. Och så har vi den nya psykologen. Och så sa han det riktiga namnet. Och så där. Då reste jag mig upp, hejsan, hejsan. Och så började jag prata då. Jag hade skrivit ett material om hur jag tyckte att, för att jag sa det att jag har väldigt många som är elöverkänsliga av mina patienter, så att jag ser den här ingången kommer vi behöva bygga om för att de kommer inte kunna klara det, så att, och man såg liksom alla så här suck ja, för de är känsliga, så de kommer behöva gå in här, och så pratade jag om det, och sen pratade jag väldigt mycket och väldigt hysteriskt, och sen så jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket jag pratade om, men det var liksom så här att de skrattade lite grann, för de visste inte riktigt. Alltså, de trodde ju att jag var jag, så de förstod ju inte att jag var någon komiker.
Nej.
Men de ville ju ändå vara artiga mot den här konstiga människan som står där.
Jag vet inte precis det, alltså liksom så här, skrattar de åt det för att det här är kul, fast om de skulle skratta så är det ju för att du är en galen.
Ja, men precis. Alltså, de såg mest rädda ut. Men grejen var att vad som hände sen. Och för att sen så satt jag med ner igen, och sen så var det lite mat, lite sådär jag satt och åt. Och då började ju folk, jaha, sådär, vad har du jobbat innan? Och då satt jag såhär, ska jag släppa detta nu? Eller ska jag hålla kvar? Och då började jag liksom, ja men jag har jobbat på, och det enda jag kom på det såhär, Sankt Lars i Lund. Att det finns ett mentalsjukhus som hette så, och som finns. Nu är det ett sjukhus som har allt möjligt, men jag visste ingenting om det. Så jag bara, jag har jobbat där, och bara, jaha, var då någonstans? Ska vi säga, var avdelning 17? Du vet, jag bara fick bara hitta på. Och det blev konstigare och konstigare. Och så kände jag så här att jag måste gå härifrån nu. För att, jag visste,
det är supermärkligt. Ja, det är jag vet inte riktigt vad det går ut på.
Nej, exakt. Väldigt konstigt. Och sen så skulle jag gå ut. Och då gick jag tänkte jag smittar in toaletten. Och sen så kan jag bara fisa ut därifrån sen. Så när jag går in på toaletten, då kommer det en kille som tar tag i mig. Och då blev jag faktiskt lite skraj. Vad händer nu? Så säger han, jag tycker det är jättebra att du kommer hit. Och jag har faktiskt själv problem med elallergi. Och då var det så här, ja men det blev jättebra. Och sen så, och då kom jag ihåg att jag skämdes så fruktansvärt mycket, för det var ju verkligt för den här, alltså, och jag menar det är väl också verkligt.
Ja.
Jag hade liksom drivit med detta, och jag skämdes, och jag kommer inte riktigt ihåg hur jag snubblar mig ut därifrån, men jag avslöjar ingenting, för att jag var liksom någonstans så här, vi kan boka tid. Det var så otroligt dumt. Och sen så fes jag ut därifrån. De var ju för sig nöjda. Så
att, men var de, alltså, din, liksom, vad ska man säga, den som bokade dig, vad de tyckte om att
det var
toppen?
Ja, nej, men de var nog ganska nöjda. De tyckte att det var underhållande sådär, och att det fick den effekten som de kanske var ute efter. Men jag kommer ihåg, alltså, och det här låter kanske inte som ett hemskt, men det var också ångestframkallande, just för att jag plötsligt så inser jag att, men jag pratar med riktiga människor här. Jag bara, jag kan göra detta. Men då var plötsligt, shit, det är riktiga människor. De är här, det är kollegor som tror jag lurar folk nu. Och den där personen som arrangerade var liksom, kom inte fram och liksom gjorde ingenting. Så att jag var liksom lite lost där i mig själv.
Ja.
Så jag visste inte riktigt hur jag skulle släppa det.
Nej, men det är liksom, det är så himla märkligt. Det är ju den sämsta publiken du kan ha. För det är ju folk som tror att du ska presentera dig.
Ja.
Och sen, och grejen, skulle då liksom skämtet sen vara så här, hon är inte psykolog, ska man börja avskarva då?
Jag undrar ju när detta uppdrag, de fick ju reda på detta såklart, men då måste de ha tänkt, fan vad konstigt.
Ja.
Alltså, och den här människan som kom fram till mig, han måste ju ha blivit arg på mig.
Ja,
alltså,
inte på dig, på dem.
Jo, men också på mig faktiskt, som hade liksom utgett mig för, liksom, han måste ha känt sig dum. Jag kommer inte ihåg alls vem det var, hur han såg ut eller det var så, men det var en jobbig situation, verkligen skitjobbig.
Men han jagade dig på en parkering till bilen.
Det var inte den personen. Men
Oh,
jag funderar på ett gig som jag gjorde ganska nyligen, lite för nyligen.
Ja, det är ju spännande.
Där liksom man säger så här, det här borde ju kunna, det här, för de här andra giggen var ju rätt länge sedan och så. Och det är klart att man har haft dåliga gig liksom, men det är inte så roliga. Det är mer liksom att publiken, vi har inte klickat riktigt, man har snubblat lite, man har pratat lite för fort eller sånt där. Det har jag själv. Men jag skulle göra ett gig för typ, det är, vad är det, ett år sedan, lite drygt nu. Så och det sitter lite som en tagg.
Ja, men vad härligt. Jag sitter på dig nu. Sätter lite och snurrar lite.
Ja, det är lite så här jobbigt. För att det var nämligen för chaufförerna i Malmö. I Malmö stad.
Chaufförerna i Malmö stad.
Det var liksom det företaget som har alla chaufförer. Busschaufförer, framförallt buss då, i Malmö. Och det var julbord. Och jag brukar tacka nej till det. Men av någon anledning så gjorde jag inte det. Och det är alltid det här. Man ska gå på den där första instinkten man har. Och så förstod jag då att det var 300 pers och de skulle sitta i en ganska tjusig lokal med högt i taket och kristallkronor och sånt där. Och julbord. Så det är som är viktigt, ni måste stänga av julbordet just när jag är på. Mm. För att annars kommer det bli svårt med koncentrationen. Och så. Hur mycket är det med alkohol? Nej, det blir inte så mycket alkohol för det är liksom så och så.
Och, det är ju för, de ska ut och köra.
Ja, ja, men precis. Va? Vi har ju väldigt strikt alkoholpolicy. Och så att, ja, men det är bra. Så ser det till oss. Och vi gick igenom att det skulle vara bra ljus och bra scen, bra ljud. Mm. Jag måste kunna överrösta liksom, folk om det. De är visst inte fulla, men ändå. Liksom. Jag tänker så här, hur intresserad, lite fördomsfullt kanske, men hur intresserad är chaufför? Jag vet inte. Liksom.
Ja, men det är ju julbord, de får ju äntligen
festa. Ja, precis. Precis, va? Så att, det var lite sådär. Mm, det var så här. Och som vanligt så brukar jag alltid, jag är ganska styr upp det. Det är därför det inte har varit så där många. Jag är ganska noga med vilka gig jag tar nu för tiden. Mm. Och också om jag känner att det här, som de säger, kommer inte bli en bra kväll, då styr jag upp det och ändrar på grejer. Kommer förslag med att så här ska vi göra, då kommer det bli bra. Eller den lokalen kommer inte bli bra. Mm. Eller så, eller så. Jag är ganska strikt. Liksom,
ja, men du vet ju vad du pratar om.
Ja, precis. Liksom. Och så jag hade gett om det och jag brukar alltid säga till den som ska presentera mig, vilket var chefen, han skulle presentera mig och det är alltid tre saker som de måste säga när de presenterar mig. Mm. Det är att det blir stand-up comedy, det är viktigt att man säger det, det är Lena Frisk och så att de ska ge mig en applåd. Sen får de själv lägga till, men bara det händer. Så är jag nöjd. Och framförallt att det är i slutet. Så att liksom applåden är sista av allt det här. Liksom. Mm. Och som en liten pass ska jag säga att det har hänt tre gånger i min karriär att jag har sagt det här till någon chef eller någon som ska presentera. Och så har man suttit i typ köket och väntat in sin grej. Mm. Och då kommer plötsligt chefen in och säger, nu har jag presenterat dig och de har applåderat.
Det är så jävla coolt. Det är så dumt alltså.
Alltså, ja,
han gjorde ju exakt som du sa.
Då, ska vi göra så här att du gör det igen och så är jag lite grann i närheten och så blir det liksom en bättre känsla att jag kommer upp när de har applåderat. Alltså man kan tänka så här att de är dumma i huvudet, men det är de ju inte. De är bara nervösa och dåliga på just det här.
Ja, jag tycker de gjorde exakt som du sa. Du sa det.
Och de har applåderat. Ja. Men i alla fall. Men när jag då kommer dit, och han var väldigt glad, chefen, för att jag skulle vara där. Han kände väl till mig och sådär. Mm. Och han hade varit på Mac ganska mycket i min klubb och sådär. Så han fick någon slags liten knäpp, tror jag. Han ville vara lite kul själv.
Okej, okay. Det är det farligt.
Då blev det lite farligt. För då presenterar han mig så här. Ja, nu kommer en av våra förare som ska underhålla lite grann. Och hon kommer från Mac. En mack eller någonting sånt. Oh. För han skulle vara lite kul. Och sen var det då, inser jag när jag tittar in i publiken, och inser jag att 80% här har invandrarbakgrund och hur mycket svenska kan de? Alltså hur bra svenska kommer de att förstå vad jag säger? Och jag har liksom inte på något vis inte riktigt sett framför mig. Jag borde, där är väl så här en liten grej, jag borde ha funderat hur mycket svenska kan. De skulle inte haft stand-up överhuvudtaget.
Nej.
För att det var liksom så, men liksom hur mycket svenska förstår de? Oj, jag måste prata väldigt långsamt där. Och jag hade specialskrivit grejer. Och jag hade gjort så här, skulle göra material om en busschaufförlåten. En busschaufförlåten, det är en man med jättepip. Så det var lite kul. Och så skulle jag skoja om att jag hade dejtat och att det är en jättebesvikelse för ni är inte alls större än någon annan. Så det var liksom tramsigt, men ändå liksom att det var så här referensmaterial.
Ja, liksom. Det här vet ju alla om busschaufförer.
Men så när jag kommer in, då tror de alltså att det är en av deras kollegor som ska prata. Och han missar liksom allt. Så jag går upp och måste börja från början. Och nej, ja, nu skojar han lite grann. Och jag är då komiker. Och, men då var liksom 60% av lokalen, av de här 300, de hade redan liksom slutat lyssna. För de var inte intresserade av att jag skulle komma med någon slags information om ny diesel eller någonting. Oh. Jag vet inte vad de trodde att jag skulle göra. Och då uppstår just det här att man inser, när man går in på scenen, så inser man det här är nästan omöjligt.
Och man vet det finns inte en chans. Liksom.
Och jag kan inte heller bara gå av direkt och säga hej hej, men det var ingenting, jag går av igen. Så här, för det blev jättekonstigt också. Och så satt jag ju trots allt några bord där jag såg att de eventuellt kände igen mig. Och att de också förstod, och även om de inte kände igen mig, att de förstod att det skulle hända något på scenen liksom, som man skulle lyssna på. Men 70% av lokalen var helt borta.
Mm.
Och de började prata med varandra ju såklart. Va? Och jag försökte desperat att nå dem hela tiden. Jag är ganska bra på liksom publiksnack. Mm. Så, och jag kan bli ganska hård också. Ni där, ni bor i bordet, är ni också? Så jag verkligen så här. Och jag kämpar och alltså det gick liksom inte.
Men var det en språkbarriär också, ja, tror du? Eller var det,
det var absolut
att allting bara blev fel? Liksom,
det var en språkbarriär, absolut. Men man blev ju inte jättebra i en sån situation.
Nej.
Utan jag, då försöker man gå lite på rutin att bli inte desperat nu. inte gråta. Inte liksom, utan kör dina skämt. Liksom. Mm. För att det är några som lyssnar trots allt. Liksom. Men det är ju helt omöjligt. Och man känner verkligen så att man blir förbannad också. Så att man har ju 500 olika känslor inom sig. Men den värsta känslan var att jag liksom försökte att vara så pass långt uppe på scenen så att jag ändå skulle kunna fakturera det här. Återigen.
Precis. Du är ändå där nu.
Ja, precis. Nej, men alltså, man känner ju det. Om inte man har fuckat upp det själv, för då kan man känna så här, fan, ni behöver inte betala för detta. För att jag gjorde inte en jättebra gig här, för det var mitt fel.
Mm.
Men om man känner att jag gjorde fan så gott jag kunde, det fanns inte en chans att jag skulle kunna lyckas här, då kan jag tycka så här, nej, det här får ni, det är inte gaff, det är kompensation.
Mm.
Jag ska ha skadestånd för att ni utsatte mig för detta. Men det värsta var att när jag då går av med blomster, jag fick trots allt blommor, så här, bara, tack så mycket, och det var någon som applåderade, så då kommer jag på, shit, jag ska underhålla andra halvan av gänget nästa lördag.
Nej.
Och då visste jag att, och då var det så här, fan, och jag ska hit igen. Jag ska göra det här en gång till. Och då hade jag ju kunnat säga så här, vi skippar detta, va? Men chefen, han kontaktade ju mig sen och liksom sa så här, ja herregud, det här blev ju liksom inte, det var inte så bra. Och han fattade själv att han hade också totalt liksom dissat mig det första som hände. Och att det inte var så bra. Ja, jag tänkte det skulle bli lite kul, men det funkar inte kanske så bra. Nej, det funkar inte alls faktiskt.
Alltså chefer som tycker de ska vara lite roliga, är
liksom, det är inte du som ska vara rolig, utan du ska bara göra det jag ber dem. Men så att, och han ville verkligen att jag skulle komma tillbaka.
Mm.
Alltså att jag skulle liksom köra andra gången, och att han då, ja, men du vill säga, då måste du säga så här, så här, så här. Och du måste förklara också för dem att även om de inte förstår allting, så är det underhållning som ni har, alltså ni bjuder ju på någonting här. Ja, att de åtminstone är artiga och lyssnar eller att håller käften för de andra skull. Liksom.
Ja, för det var, jag kan gissa att folk började snacka och bara hörde man mummel.
Ja, alltså det pratades jättestarkt. Ja. Alltså det var inte det att de mumlade lite försiktigt. Nej. Utan det var som att stå i ett liksom, på ett äventyrsland där det unga skriker, och så ska man samtidigt försöka prata lite grann om
det sorlet. Fan vad det är vidrigt, det sorlet.
Ja, absolut. Och det finaste med detta, det var att jag faktiskt fick, på kvällen den första lördagen då, så var det fick jag på Messenger en av chaufförerna som skrev till mig och bara sa, jag fick bara be om ursäkt för mina kollegor. Liksom, han hade tyckt att det var roligt, så, men han förstod ju också att jag behövde lite tröst. Så. Men det var en sån där, fan också, att jag missbedömde det så, liksom, sådär.
Men jag tycker ändå det piggar upp att det händer nyligen. För det, ja, det är någonting med, som ett här rutinerade komiker som aldrig fuckar upp, som jag kan störa mig på. Ja. Jag gillar att ni också är människor.
Precis, och det, här var det ju verkligen att jag skulle inte ha tagit det här jobbet. Jag skulle ha kollat noga. Men det är klart att vissa frågor glömmer man att ställa. Det här att hur många pratar svenska, det kommer inte in i huvudet där liksom. så att det var faktiskt fruktansvärt.
Ja, det är otroligt.
Sen har jag en story till. Mm. Hinner vi den?
Kör.
Jag skulle ha en hel dag på ett sånt där bemanningsföretag uppe i Åre.
När är detta?
Detta är
ish.
Början eller mitten 20-tal, alltså 2005, 2006 någonstans där. Och de vill absolut ha mig, och jag skulle dels hålla hela dagen, och sen skulle jag underhålla dem till festen på kvällen. Och de hade bokat lite tajt flyg från Malmö, Stockholm, Östersund. Lite tajt, jag sa det, för jag kunde inte komma dagen innan, utan så. Och så när vi är i Malmö, det är flyg där, så taxar inte planet ut i tid. Jag bara, fan. Och man känner så här, fan. Nu, det får inte hända nu liksom. Och då... Vi blev såklart försenade, och då kom hon så att jag vet att du har en återkoppling eller en
kopplat flight, jag vet.
Ja, ah, precis, till Stockholm där, men vi bokar dig på nästa. Det går inte, så jag kan inte ta nästa. Jag måste ha det flyget, för att annars missar jag hela mitt gig.
Ja.
Men du gör vi så här, du får sätta dig allra längst fram, så får du springa av direkt, och det är bara 5 minuter liksom till nästa, alltså det var liksom 10 minuter, men det skulle gå. Det var det var innan man började med för mycket. Nej, men det är inrikes. Det är skitsamma. Men i alla fall. Bra. Och så kommer vi fram till Stockholm. Och där händer det någonting. Så att den jävla gaten öppnar sig inte där framme när man ska gå av. Och då säger de, oj, vi får gå av bakifrån. Och då reser sig alla upp. Och då står jag sist. Plötsligt. För att alla skulle gå av där bak. Och då blir det så, fan. Och jag kunde inte tränga mig för det. Du vet hur det blir. En sån.
Ja.
Det är omöjligt liksom. Då får man börja stage dive. Ja, då blir folk sura. Så att, okej. Okay. Helvete. Så jag ringer ju snabbt upp där. Du, the shit has hit the fan. Ska vi lösa detta? Okej. Ta vilket flyg som helst uppåt i landet. Okej. Så jag går in där direkt och väsar.
Ja, för du missade flyget.
Jag missade flyget. Vad ska vi? Ja, men det går ett flyg till Sundsvall om 10 minuter. Sundsvall? Ja, var fan ligger det? Vänta lite. Men det är uppåt. Det är där någonstans, du vet. Jag har inte geografin så här. Ja, men det blir nog bra. Så jag ringer, ska jag ta det till Sundsvall? Jag tar det, vi löser det. Och så kommer jag liksom till Sundsvall.
Och vad är klockan då ungefär?
Ja, då började det bli lite liksom lite tight. Alltså jag säger att det var 10 minuter senare, men det var det ju såklart inte. Det kanske var en halvtimme senare eller sånt där. Men det började liksom, det var ändå tight, va? Och det var det framförallt den här, jag skulle vara liksom hålla som moderator liksom den hela dagen. Den här, de skulle träffa ny personal, de hade en ny chef som skulle träffa sin personal första gången och så. Och sen så när jag kommer till Sundsvall så hör jag så här, Lena Frisk till informationen, Lena Frisk. Då har de fixat helikopter där.
Nej!
Så att jag... så att jag kommer... Alltså, är det sant? Ja. Och då får jag liksom in där, det var en sån här MASH-känsla, du vet. Den står liksom med helikoptern på, jag springer in med min väska.
De bara, in där.
Så, vad ska vi nu? Ja, men hej, det är du. Ja, bra, hoppa in. Och så in där, och sen så flyger vi... Och det var en sån här vinterdag, snö, helt blå himmel, sol. Det var helt fantastiskt.
Det var ju
flyger över, det var helt magiskt. Så att mina värsta gig är kanske inte riktigt, men känslan, jag hade sån panik. Så när jag satt i helikoptern, då släppte liksom allting. Och, men sen så kom jag på en annan sak som var fruktansvärt jobbig. Det här blev dyrt för dem. Uh-huh. Helvete, det måste gå bra nu. det måste gå så fruktansvärt bra. Uh-huh. Inte så dåligt. Så det var paniken, men det gick bra sen. Mm. Så att det blev, man kan ju inte säga att det var en av mina värsta gig, men det var ju ändå...
Men tänkte liksom, man någonstans så här, paniken, alltså. Tänkte du någonstans, fan, jag borde tagit lite mer gage om de är så här täppta?
just det, precis. Men detta blev ju en extra kostnad på en 7000 något sånt där, va?
Och
det,
vilken häftig upplevelse.
Ja, det var faktiskt en häftig upplevelse. Så att det kanske inte går in riktigt.
Jo, men för grejen, den här podden handlar inte bara om de värsta, så blir gillnare om de märkliga giggen. Ja. Det här kan man ju säga är...
Efter det här kom jag ihåg att jag tänkte, fan, jag ska ta helikopter till alla gig. Det här var, för jag var så speedad när jag kom fram, och han landade precis genom hotellet där vi var också. Allting var så ascoolt. Men just den här, alltså, du vet den här känslan man känner att nu kommer allting att fucka upp sig. Och den ångesten, den den är ju så stark liksom.
Men hur gick gigget? Måste gått ganska bra, för då gigget, måste du kommit in där och verkligen varit wow.
Ja, gigget gick faktiskt jättebra, så att de var väldigt väldigt nöjda, och det kändes ju skönt när de skulle prösa den här då, liksom. Men det var på deras eget initiativ, och det var faktiskt deras fel att de hade chansat med den bokningen, men det var ändå obehagligt. Det är så som jag verkligen minns den här ångest när man sitter på flygplan och just då när alla reser upp, jag inte hade en chans att komma ut. Det var liksom, nej, skjut mig liksom. Ja.
Lena, vi ska börja avrunda.
Ja.
Är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar?
Får man göra reklam för en annan podd?
Du får göra, göra skamlös reklam för vad du vill.
Ja, men då tycker jag att ni, när ni har lyssnat klart på den här podden, då ska ni ju såklart lyssna på Komedienpodden, som är en hyllningspodd till massa fruktansvärt bra kvinnliga komiker, svenska komiker. Det är trams och intervju och karriärsnack.
Lyssna på den på direkten, och så boka Lena till din, inte gratis klubb, men till din klubb om hon vill komma dit och köra.
Ja,
kanske.
Absolut. Jag, nu är jag mycket mer öppen, så att jag kommer gärna faktiskt.
Och gå på Mac. Malmö kommer
dit. Är ni i Malmö eller i närheten av Malmö, så måste ni gå på Max.
Det ska jag. Nu ska du gigga ikväll på Norra Brunn.
Ja.
Hur känns det nu när du har ventilerat såna här grejer?
Nej, men det känns bra. Jag tycker det är roligt att vara här nu. All den här Stockholmsångesten som jag hade många år, den är ju borta. Ja. Så att nu är det faktiskt bara kul, och det är så trevligt. Det är trevligt att umgås med kollegorna liksom.
Då önskar jag dig lycka till, och tusen tack för att du tog dig tid.
Tack.
Puss och kram, hej. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.